Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Äntligen fredag, det är 14 april idag och det här är veckans sista börsmorgon. Som i ryggen har med sig en riktigt munter handel i USA igår, Nasdaq steg 2%. Försiktigare i Asien under morgonen, men Tokyo steg drygt 1% i alla fall. Ännu mer försiktigt ska det bli här hemma enligt terminen som visar på en öppning strax över nollstrecket om en knapp kvart. Och i dagens program ska vi prata om Atrium Ljungbergs första kvartal som var något bättre än väntat. VD Annika Ånäs var med oss innan programstart. Hon pratade om en motståndskraft som gynnar affärerna. AAK gör en omvänd vinstvarning inför sin kvartalsrapport, men tillverkningsvolymerna sjönk så frågan är om det är mest höjda priser som speglas i siffrorna. Och så sjönk den svenska inflationen för mars till 8% under förväntningarna. Ett tydligt trendbrott, säger SCB:s Robert Bergqvist. Och med mig för att prata om det här och mer, Johan Nedberg, fastighetsanalytiker på Handelsbanken, och Agneta Jönsson, vår egen analytiker på DI. Välkomna hit.
Tack.
Hörrni, om jag bara först tar er lite på pulsen om att det var så muntert i USA igår, kanske blandat då av att det är liksom sjunkande producentpriser. Det säger mig att när en liten datapunkt kommer in får så pass mycket genomslag, det är fortfarande mycket osäkerhet i marknaden.
Ja, men det är det. Och vi reagerar ju väldigt mycket på små saker. Och det har ju varit att marknaden har varit på tå lite sedan vi hade de här problemen i finanssektorn i USA för ett par veckor sedan. Det är ju ändå bara en månad sedan vi hade det här med att Silicon Valley Bank fick ställa in betalningen 3 veckor sedan Credit Suisse. Det är inte så konstigt att marknaden tittar på det här. Sen kommer vi säkert att ha det nu under den här perioden. När man funderar på om inflationen har gått tillbaka, hur stora blir räntehöjningarna, räntetoppen och det här. Så det är liksom ett steg framåt, ett steg bakåt.
Och som det också har varit volatilt för är ju just fastighetssektorn. Atrium Ljungbergs rapport då, den visade på hyresintäkter på 712 miljoner, ett driftöverskott på 489 miljoner och ett förvaltningsresultat på 326 miljoner. Och strax efter rapporten så hade vi med oss VD Annika Ånäs över telefon som förklarar den här dissonansen mellan det vi läser om i konjunkturen och fastighetsmarknaden och faktumet att Atriums nyckeltal ändå ökar.
Nej, men det är klart att vi läser ju också att det är ett högt tonläge i media. Men jag föredrar ju att ha dialogen direkt med våra kunder. Och de platserna som vi utvecklar, de är väldigt starka. Vi är ju fokuserat på Stockholm och de lägena som finns ett stort intresse av. Och det ger ju naturligtvis en bra effekt för oss.
Värdeförändringar i fastigheter var någonting som jag såg var klart lägre än i föregående kvartal. Då minus 1,5 miljard, nu minus 400 miljoner. Är det klart nu eller finns det mer liksom, lite värdenedskrivningar att vänta?
Ja, tittar man historiskt när man går in i tuffare tider så har man nog sett att fastighetsbolagen skriver ner sina fastigheter under någonstans 4 till 6 kvartal. Så jag tror inte riktigt att vi är klara. Samtidigt så är det många som säger om att värdena ska ner kanske ytterligare 10% och det tror jag inte på.
Men lite mer att vänta kanske alltså. Johan, vad säger du om rapporten?
Nej, men det är en stark rapport. Får med sig både intäkterna och dessutom kostnadskontroll. Högre driftnetto på basis av lägre kostnader i driften. Alltså kostnaderna ökar inte lika mycket som hyresintäkterna och även kostnadskontroll på centraladministration. Så det är ett jättebra resultat, det måste jag säga.
Ingjuter det lugn i dig eller har du hittat någonting du kan oroa dig för?
Nej, men rapporten i sig ska jag säga, ändrar inte vår syn speciellt mycket. Det är en stark rapport men det finns ju så mycket fördröjningseffekter i fastighetsbolag med hyresavtal som löper på med Atrium Ljungberg har 4 år i snitt både på ränteduration och på kreditduration. Så att det tar ju tid innan liksom, nya förutsättningar syns resultaten. Men om man tittar på det som inte bara är de faktiska resultaten utan på att de faktiskt fortfarande hyr ut mer än vad för uppsägningar. Att de får med sig hyresintäkterna och så vidare, att kostnadskontrollen är god. Ja, men det är klart att det är en stark rapport under ändå turbulenta tider.
Hyresintäkterna kan man väl argumentera lite för att det är liksom lite tekniskt i och med att de ändå skruvade upp dem i linje med index som ju var 11%. Nu vet jag inte om ökningen var just precis 11%.
Men, ja, men jag tror att det var nästan 12%, alltså i stort sett i linje med index. Men jag tror ändå diskussionen och farhågan varit lite grann att får man verkligen igenom allting och framförallt kanske om du har en viss andel butiksfastighet eller butiksavtal där man kanske har frågat lite grann om det går att liksom föra över alla kostnader, verkligen föra över indexeringen på hyresgästen. Och den här siffran vi ser nu, det tyder ju på att man ändå får med sig indexeringen och för över kostnadsökningen på hyresgästerna.
Agneta?
Och det är väl det som är intressant också, för att du säger det är laggning. Mm. Om det sägs upp avtal, vad man kan få in i nästa hyresrätt på för nivåer och såna här saker. Och än så länge verkar de inte lida av något sådant.
Nej, och det återstår väl att se. Någonstans som du är inne på, det blir en ganska teknikalitet, en teknisk effekt att du enligt avtal, ingånget avtal, har rätt att höja hyran i linje med indexeringen. Frågan är ju, återstår ju att se vad händer år 1, 2, 3 efter det då, när vi har fått en högre hyresnivå, om vi nu går in i en besvärlig tid och med lägre efterfrågan. Det blir, man kan argumentera för att man bygger lite fallhöjd på det sättet.
Vi pratade ju med Annika också när det kommer till just uthyrningsgraden eller vakansgraden, som ju var en positiv utveckling för dem. Vi kan lyssna på hur hon förklarade det.
Alltså, tittar man på omsättningen på våra platser så ligger den nu i nivån till och med bättre än förra året. Och även footfall, som man säger på engelska, utifrån besöksnäringen. Eller de som kommer till våra platser, så är den faktiskt på samma nivå som innan pandemin. Och jag tycker att det är så viktigt att man förstår differentieringen på våra platser. För när man pratar om retail så är det väldigt många som tänker att det är kläder och skor, alltså fashion. Men på omsättningen på våra handelsplatser så är det så att kläder och skor står för 11%. Vi har jobbat väldigt tydligt strategiskt för att få ett mycket, mycket bredare innehåll på våra platser. Och det är allt utifrån hälsa, det är vård, det är sport och fritid och så vidare. Så att vår portfölj ser ju inte alls ut som man kan tänka sig utifrån ett retailsperspektiv.
Hela intervjun finns för övrigt på vår sajt, ska jag också säga. Johan, jag tycker jag ser här ögonvalet och står och nickar. Det låter som att Annika har en ganska bra förklaring på varför oron över de här retail- eller handelsplatserna som de har kanske är lite obefogad. Mm.
Nej, men det är helt rätt. Jag tror att perceptioner av Atrium Ljungberg har varit att det är mycket handel. Och det finns ju såklart handelsinslag kvar, men det är som Annika säger, det finns ju olika typer av handel. Handel är inte ett segment, utan det finns ju dagligvaror eller lågpris eller den typen av kategorier som Annika lyfter fram som fortsatt går starkt där det finns en efterfrågan. Och sen finns det ju såklart inslag även i Atrium Ljungberg av det som hon kallar för fashion då, som man kan misstänka kommer ha det tuffare framgent.
Atriums aktie har inte gått så jättebra jämfört med börsen i år, men kanske får de lite mer medvind efter den här rapporten, vi får väl se. Något som fastighetsbolagen sannoliken har påverkats av är ju inflations- och ränteuppgången. Tidigare i veckan fick vi veta att den amerikanska inflationen steg 5% i mars. I Sverige nu då, som vi har fått lära oss under morgonen, hela 8%, men det var i alla fall lägre än väntat. När den blev känd klockan 8 i morse så gästades vi av SCBs seniorekonom Robert Bergqvist. Han drog en lättnadens suck över utfallet.
Nu tror jag att vi kan säga att vi såg ett trendbrott i februari, det vill säga föregående siffra. Och nu bekräftar dagens siffra att vi faktiskt då ska börja röra oss neråt.
Och du är ändå så pass optimistisk med tanke på att exklusiv energikomponenten som har varit jättedrivande, det är bara 0,1% skillnad från prognoserna. Alltså det är inte jättestarkt ner.
Ja, men du har helt rätt. Alltså man måste liksom inte vara försiktig med de här tiondelarna, för det är väldigt stora tal vi pratar om då. Men jag tycker alltså hur man då kan också se på andra indikatorer där ute, i vilket håll de rör sig åt, då, så talar mycket för att vi faktiskt är på rätt väg.
Och vilka är de indikatorerna?
Ja, men när jag pratar med mycket företag som pratar om kostnader idag, du har fraktkostnader som går ner, du har råvarupriser som går ner. Det här kommer ju också röra sig in mot olika delar av ekonomin och därmed också då priser. Det som är ett stort frågetecken fortfarande, det är ju tjänsteinflationen. För där vet vi att den kommer med en viss eftersläpning.
Agneta?
Ja, men det är ju positivt. Jag menar, det är ju det här vi ville se. Vi har sett nu i flera andra länder, inte minst i USA, att det faktiskt har gått ner. Så vi var ju inne på det tidigare, att vi skulle se här faktiskt att det kanske toppade i februari. Och nu tyder det ju på det. Sen kommer det ju vara takten, nedgången, vad som händer. Och framförallt så är det ju det här att man kommer överens om nu om det här löneavtalet med märket också en positiv pusselbit i det hela. Så att det är på väg åt rätt håll. Och vi har ju hört flera scenarier, inte minst Robert Bergqvist, som pratar om råvarupriser, inte minst sånt som är bra mat och såna här saker, är på väg neråt. Sen tar det tid innan det slår igenom hela vägen till konsument, så att säga. Men jag tror vi kommer att få se det.
Johan, vi alla har väl typ behövt bli makroanalytiker under den här perioden. Följer du också den här statistiken lika slaviskt?
Ja, slaviskt, men du är inne på rätt spår. Alltså någonstans att vara aktieanalytiker, som är mitt gebit, har ju varit lika mycket att vara kreditanalytiker. Och krediter eller räntor har ju styrts väldigt mycket av sentiment och datapunkter. Det kan vara amerikansk inflation eller sysselsättning, och det kan vara svensk svensk sysselsättning eller inflation eller uttalanden från centralbanker. Så det är klart att man har ju tvingats in i det spåret att försöka förstå den typen av analys eller göra den analysen också.
Och för att då liksom dra det till din sektor, blir du liksom optimistisk av den statistiken vi får in eller känns det fortfarande ganska osäkert?
Jag har stor respekt för att den påverkar sentimentet och vi har haft en extremt sentimentstyrd börs som har gått just väldigt, väldigt kraftigt, väldigt, väldigt volatil marknad baserat på vilken typ av data vi får in och hur den tolkas. Så sen tänker jag att man får skilja lite grann på den kortsiktiga volatiliteten och sentimentspåverkan och kanske också titta lite grann på men vad betyder det långsiktigt. Har den här datapunkten som kom in lite under förväntan då en rejäl påverkan på vad vi tänker på ett, två eller tre års sikt? Jag tror man får lite respekt för liksom storheterna och tidsaspekterna där.
Mm. Agneta, det är fortfarande inprisat i marknaden att Riksbanken höjer med 50 punkter om 2 veckor.
Ja, nu börjar väl många prata om att det blir 25 punkter istället. Så att det har väl blivit en glidning utav det på senare tid.
Hur ser du på den glidningen? Är det rimligt? Borde Riksbanken hålla tillbaka lite? När vi ändå ser då enligt Robert Bergqvist, ja det är höga siffror, det är nästan 9% ökningar, jättemycket. Men det är på väg åt rätt håll.
Jag tycker att det skulle räcka med 25 punkter.
En till som lutar åt det hållet man rådde i kollektivet. Hela samtalet med Robert finns på vår sajt som tyckte att det kanske skulle vara lite provocerande rent av om Riksbanken höjer med 50 punkter i den 25 april. Vi går tillbaka till bolagsnyheter och fler omvända vinstvarningar. AAKs första kvartal, klart bättre än motsvarande kvartal förra året. Rörelseresultatet uppgår preliminärt till 952 miljoner. Det är omkring 30% högre än vad analytikerna förväntat sig. Och det är tack vare en stark start på året, en förbättrad förmåga att kompensera för inflationseffekter och bättre rörelseresultat per kilo inom då 2 affärsområden. Agneta, var det här väntat eller oväntat?
Ja, det var ju oväntat eftersom det var en omvänd vinstvarning. Det är liksom per definition. Men man försöker tänka efter. Volymerna var, vad jag kunde säga, oförändrade. Utan det som var mixen, de hade en hel del specialprodukter som de får bättre betalt för. Och sen lyckades man förmodligen då få igenom kostnadshöjningar lite bättre här. Så att det är ju bra för dem. Och det är ju i alla fall bra att vi ser nu man bibehåller det här. Och det är inga stora volymtapp, det kunde man annars kanske, vi får se när vi får detaljer i rapporten, men man kan tänka sig att det segmentet de har där de säljer mycket till storkök, restauranger och sådana här saker kanske har minskat en del under den här perioden, men det återstår ju att se.
Fullständiga rapporten får vi vänta på tills 4 maj. Innan vi öppnar börsen också, några rubriker från morgonen. SBAB rapporterar om historisk låg försäljning av bostäder. För bostadsrätter har den sjunkit från omkring 10% till runt 7% per år. Och lägsta nivån alltså sedan mätningen började. Johan, det börjar kännas som att det gör ont på bostadsmarknaden.
Ja, men konstigt vore det väl om det inte gjorde ont. Alltså någonstans, men både på byggsidan och på liksom i alla aspekter. Vi kommer från en ränta som varit extremt, extremt låg och nu är vi på väg att liksom massera in en ränta som är betydligt mycket högre. Och på byggsidan så kostar det betydligt mycket mer att bygga än vad det gjorde för några år sedan och svårare att få lån. Så det är konstigt om det inte får effekter att gå från stort sett nollränta till där vi är idag och dit vi är på väg.
Vi kan också notera en höjd prognos från Danske Bank. Det gäller nettovinsten för helåret. Prognosen är nu 16,5 till 18,5 miljarder danska kronor från tidigare 15 till 17 miljarder. Agneta, de kommer även med preliminära siffror för första kvartalet. Är det här en omvänd vinstvarning?
Det är en omvänd vinstvarning för att danska är ju många danska bolag lämnar ju faktiskt prognoser. Och de har ju lämnat en helårsprognos innan, så trodde de skulle göra en vinst för helåret på 15 till 17 miljarder. Nu höjer de den här från 16,5 till 18,5. Så att med anledning av det, och det är ju naturligtvis positivt. Och här finns ju en del som man kan ta med sig in i våra banker när man tittar på dem också. Vi vet ju att räntenettot blir bättre och där var ju en effekt utav det också.
Men högt tradingnetto har även.
Ja, och det är mycket, i tradingnettot ligger ju också, de pratar ju där om kundaktivitet. När kunderna gör säkringar, de säkrar valuta, de gör med kreditderivat och sådana här saker. Och eftersom det har varit mycket turbulens så har ju den typen av affärer ökat.
Ja, vi får vänta några veckor tror jag på kanske första storbanksrapporterna från Sverige. Men kanske skvallrar lite om vad vi kan vänta här hemifrån också. Det var i alla fall allt vi hann innan klockan slog 9. Börsen är öppen och vi går ut till Anna Stjernqvist i Marknadsstudion.
Ja, Stockholmsbörsen stiger för 5:e dagen i rad. Och och storbolagslistan är upp runt 0,5%. Vi har även fått flera omvända vinstvarningar inför Q1-rapporterna som sagt, däribland av Danske Bank som höjer helårsprognosen på grund av stigande räntor och ett starkt räntenetto som ju också är en stor intäktskälla för svenska SCB. Och Danske Bank ser vi stiga runt 0,5%, backar nu faktiskt på Köpenhamnbörsen medan de svenska bankerna lyfter överlag och SEB är upp 1%. Utöver det hittar vi SBB och SKF i toppen på storbolagslistan med uppgångar om runt 2% vardera. I botten Sandvik som ju fått en sänkt rekommendation backar svagt, även Essity och Evolution samt Nordea där med små uppgångar. Vidare har Atrium Ljungberg ju också rapporterat första fastighetsrapporten här i Sverige och de redovisade ett högre förvaltningsresultat än väntat. Aktien stiger något över 3% och får alltså lite medvind som du var inne på. Även AAK har ju kommit med en omvänd vinstvarning igår liksom Danske Bank och väntat enligt sina preliminära siffror redovisa ett rekordstarkt första kvartal och den aktien lyfter ganska så ordentligt 8%. Kan även nämna att Elektas amerikanska konkurrent Viewway istället vinstvarnat och sänkt helårsprognosen. Och bland rekarna så har Saab som ju rusat 50% i år nu fått en sänkt rekommendation av SEB till behåll och aktien faller tillbaka 2%. Samtidigt har SEB istället höjt sint till köp och den aktien lyfter nära 8%. Och så kan vi också nämna att Credit Suisse höjer gruvbolaget Epiroc till Outperform motsvarande köp samt säker Sandvik som jag nämnde till neutral och de aktierna går åt olika håll på en överlag ganska så munter börs idag som lyfter 0,5%.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tack så mycket för det, Anna. Ja, positiva rapportreaktioner eller omvända vinstvarningsreaktioner i alla fall. Men Johan, 3% ungefär för Atrium? Är det rimligt?
Att den skulle gå upp kändes rimligt med tanke på att det vi läste och det vi kunde tolka rapporten på liksom åt det positiva hållet. Sen ska ju du säga att den har gått dåligt också. Den har ju gått bättre än sitt jämförelseindex om man tittar på andra fastighetsbolag. Så den har outperformat både på i år och de senaste 12 månaderna. Så det är en stark, man kommer med en stark relativ performance eller aktieutveckling.
Precis, det ska, för att vara rättvis så är det ju sämre utveckling än börsen i helhet.
Exakt,
inte för just fastighetssektorn.
Nyansera det lite.
Nej, exakt, det är bra att du är här för att göra det. Vi återkommer såklart till börsen innan vi avrundar. Men jag tänker att vi fortsätter ta vid Atriums rapport, kursreaktionen här. Och faktumet då, Johan, att ni på Handelsbanken, liksom Kepler har jag sett också i veckan, ni har justerat era rekommendationer och riktkurser för många bolag i sektorn. Och om man ska sammanfatta det så är det väl framförallt mycket att ni är lite mer optimistiska.
Jo, men det är ju på basis av att aktiepriserna har fallit tillbaka. Vi är ju ner 20% ungefär sen slutet av januari eller början av februari. Och det är klart, då får vi en annan värderingsprofil. Det finns mer inprisat att det kommer bli stökigt. Där har vi väl kvar vår tes att det kommer bli ett stökigt år där man kommer behöva åtgärda en del balansräkningar. Vi räknar med att man kommer behöva ta in eget kapital till exempel eller avyttra fastigheter för att helt enkelt ta ner den finansiella risken och amortera skuld.
Och vilka är det som behöver göra det? Är det liksom nästan alla i sektorn? Är det stora drakar? Är det mindre bolag? Vilka är det du ser det i?
Ja, men vi försöker plötsligt marknadsföra lite om polariseringar. Vi tänker att det finns ett generellt behov, man tittar på ett aggregat i sektorn, att helt enkelt ta ner finansiell risk. Framförallt de bolag tänker vi som har väldigt låg avkastning på fastigheten och det tenderar ju att vara just bostadsägande fastighetsbolag. Det är ju en problematik om man har 2,5 eller 3% avkastning på fastigheterna, 50% belåning och räntor som går mot, som det ser ut nu, då, kanske 4-5%. Men även ett antal större bolag som har en kreditrating att försvara. Som kanske inte har, ligger jättelisigt till på kassaflöden. Men det finns ett krav från Moody's eller S&P eller Fitch eller vad det kan vara. Som säger att ni måste ha en räntetäckning på den här nivån. Eller en belåningsgrad på den här nivån. Och det är klart att där tror vi att det finns ett, en önskan eller ett behov av att försvara sin rating. Vilket då kan tarva att man gör någonting.
Atrium frågade Annika om det också. Som att de har ju fått nedskruvad kan man väl säga. Liksom, kreditbetyg av... S&P som då har fortfarande någon form av medelbetyg på dem, men utsikterna var då negativa istället för stabila. Och jag frågade Annika om det var liksom prioriterat för dem att, att se till att det där inte sänks. Och hon var lite sådär, nej, vi är fortfarande över graden investment grade. Liksom. Vi har lite kudde till det.
Ja, men de har ju två som notch ner till någon investment grade, så de har ju har ju lite andrum kan man säga. Exakt. Det finns ju de som ligger närmare som ligger på sista steget innan man då halkar man ner därifrån så blir man någon investment grade. Så att på det sättet har ju Annika rätt. De har ju lite mer headroom att arbeta med. Sen tror jag att även Atrium Ljungberg bör vara försiktiga och tänka på sin rating. Och det tror jag faktiskt att de gör. Jag tror att de, det är ett finansiellt disciplinerat bolag som jag tror kommer fortsätta att vårda sin rating.
Apropå att ni då är lite mer optimistiska till hela sektorn. Vi har en graf från dig också som visar på just värderingarna. Och hur mycket liksom det ändå har fallit. Alltså lite tänker jag... Det är så pass billigt nu, så det borde kanske inte gå ner så mycket mer.
Ja, men det här blir lite en sentimentsbild egentligen. Vi tenderar ju kanske i det här läget att titta mer på kassaflöden och förutsättningarna för bolagen att, eller vilken typ av värdering vi har på kassaflöden. Det här är ju en substansvärderingsgraf. Den säger lite om vart vi kommer ifrån och hur det har utvecklats.
Du bryr dig om fundamenta, menar du?
Ja, jag försöker. Nej, men det är uppenbarligen... Alltså, Jag tror generellt sett att man ska vara försiktig med att bara titta på värdering och bara titta på det som ser ut som stora rabatter på substansvärde. Och kanske snarare fundera på vilken typ av kassaflöden kan man leverera i en miljö där räntorna är högre. Men det är klart att när priserna går ner 20% så har man ju helt plötsligt prisat in mer än vad man gjorde 20% upp. Så att vi, jag är ju trots allt en aktieanalytiker. Det är bolag är en sak och fundament är en sak. Aktiepriset är ju det vi får förhålla oss till också. Vad har man prisat in när man sätter ett pris på aktien? Så att, ja, det finns, jag tycker det finns anledning att vara mer positiv. Om vi säger att det underliggande är detsamma som det var i slutet av januari på 20% lägre kurser, finns det skäl att vara mer positiv.
Mm. Agneta, hittar du också spår av
ja,
optimism?
Ja, och jag menar det, och det är väl det där som du säger, att titta på hur ser det ut, hur kommer de klara sig när, de, när man hamnar i ett mer normaliserat ränteläge, hur ser det ut framöver? Ska man flytta en del från obligationsmarknaden in i bankerna? Vad har man då för räntetäckningsgrad? Grad? Ska man göra sig av med några fastigheter som har låga yielder och sådär?
Ja, men vårt arbetssätt och vårt tes, och det har vi egentligen varit samma under en ganska lång period nu, det är att vi har gått från en period där räntor var noll, alltså marknadsräntor var noll, Stibor var negativ. Kapitalmarknaden var ju väldigt ska säga, dopad egentligen av centralbanker som körde QE-program. Och öste ut likviditet och pengar kunde kosta 50-60 punkter eller 1% för långa krediter och så hade du noll i marknadsränta, alltså noll i swapränta. Det fanns ju bolag som betalade under 1% all in, alltså total finansieringskostnad i Q4-21. Och sen kan man fundera på, ja, men vad är spotpriset på liksom nuvarande finansieringspris? Ja, men det kanske är 200 punkters marginal i en bank och så har vi en Stibor på drygt 3 och hela swap profilen är drygt 3%, ja, men nu kanske det kostar 5% om man nu går från kapitalmarknad till bank, för kapitalmarknad är ännu dyrare och till och med stängd då kan man, om man uttrycker lite slarvigt. Och sen är nästa fråga, men vad är långsiktiga räntor? Vad ska vi tänka om liksom 3-4 år? Ja, men jag är ingen räntespecialist, jag kan liksom inte säga om ränta i framtiden, men man kan ju använda en tes att vi ändå kommer ha någon form av inflation. Ja, nu kommer vi genom 8% ner mot någonting lägre. Men säg att vi har 2% av Riksbankens mål och så har vi en marginal, en riskpremie på 2% och så kanske vi har en liten realkomponent till och med om det verkar det lärde tvista. Men den övningen ger ju 4,5% kanske till och med mellan 4-5% och det kanske är det förhållningssättet vi använder lite grann när vi tittar just på känsligheten och simulerar lite vad händer med de olika bolagen med deras olika profiler.
Du är i gott sällskap tänkte jag säga, som att Riksbanken inte heller uppenbarligen kan säga om varianten ska ta vägen. Men om vi går in på också er syn lite mer specifikt, kanske kategorimässigt. Era köp till exempel, de fastighetsbolag ni har köpt på, varför just dem?
Ja, vi har ju valt nu att gilla bolag där vi ser ett lägre finansiell risk. Alltså inte samma behov att tvingas in i ett hörn och kanske acceptera eller göra en ny emission i ett läge där vi inte vet vad sentimentet eller värderingen på eget kapital är. eller att man då tvingas sälja fastigheter i större utsträckning, och det kan också påverka liksom, balansen i köp eller utbud och efterfrågan, påverka priset negativt.
Och har du några specifika
bolagsnamn? Vi tänker Catena har vi gillat under en längre period. De var tidigt ute och stärkt upp sin balansräkning, har liksom en stark finansiell profil, till och med möjlighet kanske att fortsätta utveckla fastigheter och växa på det sättet. Vi lyfter upp nu bolag som Wihlborgs till exempel, bra avkastning på fastigheterna, väldigt litet beroende av kapitalmarknaden, ett välskött kvalitetsbolag som vi tycker nu liksom är prisvärt. Det gör samma sak där också, bra underliggande kassaflöden. De får ju mer, ska jag säga, lugn och ro att hantera högre räntor, klara högre räntor i och med att ha en högre avkastningsprofil på tillgångsslaget. Så att det är väl vad frågan egentligen.
Ja. varför era köp var era köp? Men jag tror att du svarar på det.
Ja, precis. Bra.
Så det är lugnt. Agneta vill komma
in. Nej, men sen har du även Gös mer norrut och du har Wihlborg söder, en del utanför Stockholm där priserna kanske också har varit lite mer stabila.
Jo, men normalt sett är ju den mest volatila marknaden, liksom den konjunkturellt, den marknaden som påverkas mest av svängningar i konjunkturen är ju normalt sett Stockholms innerstad, alltså kontor. Och det är klart att det finns väl anledning att börja fundera på effekten av en recession och en lågkonjunktur. Vad gör det för efterfrågan? Än så länge har det varit så mycket fokus på finansiering och finansieringskostnader, vilket är logiskt med tanke på att det är den största insatsvaran och den har ökat med 300% i pris, om man bara får generalisera lite grann. Så den storheten har ju tagit bort egentligen behovet av att kanske trixa lite med operationella underliggande. Men det är klart att ju närmare vi kommer, eller ju, så att säga, effekten av en lågkonjunktur, ja, men det är klart att då kommer det få effekter också som bör hanteras.
Och era sälj då? De som jag rekommenderar sälj.
Ja, men vi var inne på det lite tidigare. Vi tror att bolag som där vi räknar med kommer behöva göra någonting. Någon åtgärd som, där vi inte vet förutsättningar för att göra den åtgärden.
Och vilka bolag är det?
Ja, men bostadsägande bolag. Det är liksom John Mattsson, Heba, Trianon, kanske Balder äger mycket bostäder. Vi tror att det är problematiskt. Vi behöver lägga på en riskpremie för den osäkerheten i att vi inte vet hur bolagen kommer att agera, vilka förutsättningar de har att agera och vilka tillfällen de gör och hur trångt det blir i dörren om fler måste göra, liksom, be om samma åtgärder eller samma pengar vid samma tillfälle. Sen ska vi ha stor respekt för, det lyfter vi fram i rapporten också, att blir det någon form av riskpåläge nu på börsen, att man liksom plockar ner risken man vill, sentimentet blir bättre, ja, men då är det sannolikt de bolagen med högre finansiell risk som kommer gå bättre under en period. Men problemet är att under 3 månader som vår korta rekommendationsduration är, jag tror att vi kan få både risk på och risk av igen. Då. Så vi vågar inte riktigt betta på den här, ja, men vi hoppas att det blir risk på läge. Utan gå lite mer fundamentalt och vilka vi tror kommer behöva agera på ett sätt som skapar osäkerhet i värderingsbilden.
Agneta, ett sälj på Balder? Det är väl inte helt vanligt, va?
Jag vet inte, jag har inte koll på annars rekommendationer här, men det är, annars är det ju det här, så att säga, bostadsdelen som är den jobbiga, och där har du ju till skillnad mot kommersiella fastigheter svårighet att höja hyrorna. Det var ju ganska intressant att stå i veckan här att Heimstad försöker väl nu att göra ytterligare en hyreshöjning i Malmöregionen här i juli utöver den som förhandlades fram här tidigare i år. Så det blir väl intressant att följa och se hur det spelar ut. Så att det, för vad jag förstår så tillhör ju de ett bolag som har väldigt låga gilder på sina bostadsfastigheter.
Jag måste fråga också.
Jag vill bara flika. Vi har ju faktiskt lyft Balder från sälj till behåll på kort sikt för att vi tänker att mycket är inprisat nu. Sen har vi på underperform för att vi tror att vi ser inte förutsättningar att den ska outperforma liksom marknaden. Eller ens, jag tror att den kan gå sämre på 3 års sikt. Då.
Det är bra, rätt ska vara rätt.
Får jag bara flika in? Eller?
Absolut.
Nej, men jag tror problemet, det du beskriver som problemet med och synen på eller svenska hyresrätten, det är ju väldigt, tror jag, den är ganska kortsiktig och kanske lite överdriven, tycker jag. Visst, för 2023 och kanske 2024 så kanske de inte får full kompensation för inflation. Å andra sidan tänker jag att den bär ju också en konjunkturokänslighet som man i normalfallet uppskattar med svenska hyresrätter. Det var ju en safe haven och riktigt darling under pandemin till exempel. Så jag tror att vid något läge där konjunkturen får, ska jag säga, större bäringanalyser än vad kanske räntan har, eller att man åtminstone går över och börjar fundera på konjunkturella effekter, då tror jag hyresrätten återigen kommer liksom, problemet är det du är inne på också, att hur säker den är och anledningen till att den avkastar så lite är för att den är säker. Och det är avkastningsnivån på kanske bokat 2,5-3% eller 3%. De köpte till exempel från Akelius på ungefär 2%. Mm. Det är ju det som är problemet i läget när vi har högre räntor, tror jag.
Jag måste fråga också om den negativa pressen på SBB senaste tiden. Mycket sänkta riktkurser, säljrekommendationer. Hur ser du på tillståndet för bolaget?
Vi följer inte det, så jag får akta mig lite grann hur jag uttrycker mig. Men om jag bara rent tematiskt, lite mer översiktligt, så är det klart, det är en aktie som är extremt känslig för förändrat sentiment. Det är väl den som per definition har blivit liksom, ska säga, hög beta på förändringar, underliggande förändringar i sentiment och på räntor och så vidare. Och sen är det också en aktie som är mycket blankad, en aktie som alla som ägs väldigt mycket av privatpersoner som kan ganska snabbt välja att gå in och ut och så vidare. Så det blir ju en volatil känslig aktie som påverkas av flera av de aspekterna som jag just nämnde.
Agneta, igår kom ju nyheten om att Ilija Batljan säljer av privat innehav då i Castellum, även i storbankerna, upp till så här 100 miljoner kronor. Hans ägarbolag gjorde en brakförlust på drygt 1 miljard under 2022. Och det är egentligen inte med SBBs verksamhet att göra, men han är så starkt förknippad med bolaget. Är det ändå något som grumlar bilden liksom, och gör att marknaden blir negativ?
Det som är ju att han har ju även stora egna räntebetalningar som han måste ut i sitt bolag, vilket... Han måste stärka sitt eget kassaflöde. Så att jag kan tänka mig att de här försäljningarna är sådant som är i linje med att göra det. Men det har ju varit en problem. Annars brukar man säga att det är positivt med ägare som har skin in the game och alltihopa det här. Men när det blir för mycket så kan det ju också ta fokus på bolagets verksamhet.
Mm, det finns gränser kanske.
Det finns gränser för allt.
Vi ska prata också om, förutom kapitaltunga fastigheter, lika pengar Stina Bank alldeles strax. Men först så vill vi få en uppdatering om hur det går där ute på börshavet, Anna.
Ja, men på det stora hela fortsatt uppåt på Stockholmsbörsen 0,5% precis som tidigare. Danske Bank lyfter nu 0,5% efter den omvända vinstvarningen igår kväll. Även SEB är upp närmare 1% precis som tidigare. I övrigt hittar vi nu SBB i toppen på storbolagslistan som lyfter 3%. Och vi ser för övrigt fastighetssektorn lyfta på bred front efter det att Atrium Ljungberg då rapporterat bland annat ett högre förvaltningsresultat än väntat och den aktien lyfter 7,5%. Även Sinch här i toppen 2% i botten, Evolution som backar närmare 1% samt Sandvik efter en sänkt rekommendation till neutral av Credit Suisse. Men i övrigt så är det ganska så stora uppgångar som vi varit inne på. Atrium Ljungberg, även AAK som ju också kom med en omvänd vinstvarning igår lyfter 9,5% och så lyfter även Sint då över 10% nu efter en köprekommendation av SEB med riktkurs 22 kronor. Klart över dagens fortfarande alltså. Och Vitec backar 1% efter en sänkt rekommendation om Nordea till behåll. Saab faller tillbaka närmare 2% nu efter en sänkt rekommendation av SEB alltså. Och det är under hög omsättning. Hittar även Volvo där bland de mest högst omsatta idag. Handlas runt nollan samt Handelsbanken och Swedbank. Men på det stora hela, som sagt, fortsatt uppåt på Stockholmsbörsen och det är för femte dagen i rad.
Mm, tack Anna, för att se om det slutar så också. Agneta, är du lite förvånad över att reaktionen på Svensk Bank inte blir större från Danskes?
Det var ju inga jätteförändringar utan det var ju mer kanske det att man får lite styrka i det man redan tror, som jag sa. Att man vet att det kommer bli bättre räntenett och det som kan vara lite det här med tradingnettot, att kanske det kan spela lite bättre ut på de bankerna hos oss också som har mycket tradingnetto. Och då är det framförallt SEB och den är upp 1% på det här.
Mm. Annars så är det ju framförallt de amerikanska storbankerna som kickar igång idag. JP Morgan, Wells Fargo, Citi med sina första kvartal ungefär vid lunch vår tid. Väntar vi se någon påverkan, Agneta, från nischbankskrisen även i storbankernas rapporter?
Kanske inte riktigt, men det som man väntar kanske som fortsätter det är det här att under pandemin så hade du väldigt höga saldo på inlåningskontorna. Det var ju mycket av de här statliga stöden men även från bolag och sådant. Och det har vi ju sett att det har ju tagits ut med sig ett fallande räntenetto. På den biten vad det gäller inlåning kan man absolut vänta sig. Och sedan är det intressant här vad som händer på kreditsidan, till exempel om man har börjat använda mer kreditkortskrediter och såna här saker igen här. Även där med fastigheter pratas mycket i USA med kommersiella fastigheter. Så hur, om man adresserar det och även hur man då hanterar sina kreditförlustreserveringar, att det borde man se en ökning utav den delen som är beroende utav makroekonomiska faktorer och sådant. Så en del sådana här saker är väl intressant att titta på, men det är inte jättestor överläsning mot de svenska satir.
För något av konsensus antar jag är ju att åtminstone här i Sverige att bankernas bästa tid är förbi, eller den mest gynnsamma perioden, största skjutsen av ränteuppgången är förbi. Är det något liknande i USA? Hade de samma skjuts?
De hade den skjutsen men var tidigare ute än vad vi var, så att där har du sett att det avtagit redan i höstas. Här har du en väldigt stor tillväxt. Om du tittar på årsbasis så jämför du på svenska bankerna jämfört med första kvartalet 2022, så blir det en snittökning på räntenettot med 43%. Och det är ungefär där vi såg i fjärde kvartalet också. Så att här har det Lisa, men den effekten kommer ju att klinga av här. Och sen när du har att räntorna toppar samtidigt som du faktiskt ser en minskad tillväxt i utlåningen, så kommer ju den här trenden att mattas av. Men än så länge är den så stark så att det spiller ner till vinstökningar på nedersta raden.
Och det vi ser i bild då är ju de här JP Morgan, Wells Fargo och Citi, hur de har gått på börsen sedan förra årsskiftet tycker jag med se. Och då är det ju en nedgång på sådär 20%. Det måste vara klart sämre än svenska sektorn.
Svenska banker hade ju ett väldigt bra år förra året. Vi hade en väldigt stark utveckling i slutet av året. Vi hade ju även ny all time high på Nordea här bara 2 dagar innan den här bankkrisen brakade loss så att säga.
Johan, det talas ju om att bankerna i Sverige kan få problem om fastighetsbolagen börjar hacka alldeles för mycket på grund av deras stora utlåning till dem. Har den oron lagt sig? Eller finns det kvar?
Den finns nog kvar. Jag uppfattar att den kanske är större från utländska investerare eller utomlands än man kanske är i Sverige och Norden. Jag tror att gängs uppfattning är väl att svensk-nordisk bankverksamhet och svenska banker är välkapitaliserade och liksom strukturerade på ett sätt så att man ska kunna hantera liksom en rimlig fastighetskris eller prisnedgångar. Då. Jag tänker också att vi har sett ett skifte under ganska många år där bankerna från kanske för 10-15 år sedan utgjorde absolut största merparten av finansieringen till fastighetsbolag. Nu har ju ska jag säga, kapitalmarknaden och obligationer tagit en ganska stor del av kakan, åtminstone de stora bolagen och de som är noterade. Jag tror inte man ska negligera effekten av liksom en prisfall och så vidare, men jag tror inte att det är en, min uppfattning är inte att det är, liksom att det är en kan skapa en kris eller liksom välta bankerna. Nu är jag inte bankanalytiker, ska de vara väldigt
passa mig.
Du följer de stora noterade bolagen, och där, men även när jag tycker när man pratar med människor i marknaden, även mindre onoterade fastighetsbolag och fastighetsägare har ganska länge vittnat om att det är svårt. Liksom bankerna säger nej till att belåningsgrad är över 50%. Och det krävs ganska mycket, så att det är inte alls som det var när vi tidigare hade problem med fallande fastighetspriser, så är ju belåningen betydligt lägre idag.
Belåningen är lägre och jag inbillar mig också att bankerna är bättre strukturerade och kapitaliserade. Så det känns ju som sunda förutsättningar.
Ja, det är som sagt lite tag kvar innan vi får veta hur det har gått för våra svenska storbanker. Men runt lunch alltså kommer följas upp i Börskoll de amerikanska. En nyhet som tangerar storbanker, men kanske mer nischbanker, det är den som kom ut under gårdags eftermiddagen. Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att det inte är lagligt i Sverige att ta ut förseningsavgift på försenade kreditbetalningar. Bakgrunden är att Svea Bank dömdes för just det under 2021, att man har olovligt tagit ut förseningsavgifter. Men de överklagade. Nu har alltså den högre instansen styrkt den initiala domen. Agneta, jag tänkte att det här borde vara en jättegrej för alla kreditgivare, allt från Intrum, Collector, Klarna, men det var ingen marknadsreaktion igår.
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad det här är för någonting, men min gissning är, om man läser lite mer i det här pressmeddelandet, så stod det att de här avgifterna som är liksom kopplade till inkassolagen får man fortfarande ta ut. Så jag antar här att man har försökt ta ut några extra saker som man då inte får göra. Så jag tror även här att det berör inte de här stora noterade aktörerna, utan kanske de som är lite mindre och som har då försökt ta ut lite extra.
Det kan förklara varför som sagt knappt var någon marknadsreaktion på det här igår. Men jag nämnde Intrum också. De fick ju sänkt kreditbetyg i veckan, eller nedjusterat från S&P, från BB eller BB med negativ utsikt. Tidigare var dock stabil. Det var inte heller någon vidare marknadsreaktion på det, Agneta.
Nej, nu får man ju säga så att det var ju faktiskt ingen negativ, utan det de gör är att de sänker utsikterna från negativa till då från tidigare stabila. En praktisk liksom, så med här tumme och pekfinger, så brukar man säga att när de gör så är det ungefär en tredjedels risk att de faktiskt sänker. Och sen har du redan det här betyget då, BV, vilket gör att du är under investment grade. Det som du var inne på, det stora skiftet, är ju just att man flyttar ner under strecket. Vilket gör att man stänger tillgång till en del aktörer och man får betala högre för sina obligationer. Sen fick ju Intrum betala en hel del. De gjorde en obligation här i höstas när marknaden var som kärvast då i november. Då fick de betala 9,25. Så att de betalar ju en hel del för sin marknadsfinansiering. Så jag tror inte att det här påverkar så mycket. Sen ser du också att det är ingen kursreaktion på det här. Den är till och med lite upp idag. Så att mycket, väldigt mycket negativt ligger inprisat i Intrums värderingar just nu.
Mm. Och det är också en rapport som vi får vänta lite på. Vill du säga någonting, Johan, om hela...
Nej, men jag vill precis du nämnde på slutet nu. Det är ofta kan ju den här typen av nyheter vara inprisat redan. Att ratingbyråer kan ju anklagas lite grann för att vara lite retroaktiva. Liksom, att de agerar på det som egentligen de flesta redan vet. Så att ofta är det kanske ingen jättenyhet när det väl kommer.
De brukar vara sist ut, var det någon som sa igår, tror jag.
Vis av historien så kan man ju ha visst fog för det uttalandet, om man ska uttrycka diplomatiskt.
Men sen är det ju så att de tittar ju också på de här siffrorna som är publika väldigt mycket, och då blir det ju den här eftersläpningen.
Mm. Hörrni, vi ska inte släpa er längre in i den här sändningen, tänkte jag säga, som att det är fredag och vi alla vill ta en sån här liten lugn dag. Så jag säger tack så mycket, Johan och Agneta, för att ni var med idag. Och vi är ju inte klara för dagen, det får ni ju inte tro. Mitt i bruset har ni bland annat 11:30 här närmast. Då är det ett superfokus på AI. Och så Börskoll såklart 14:00 som följer upp morgonens rubriker. Börsen nu då, fortfarande ganska munter. Atrium Ljungberg stiger en sån där 10%. Så att det är en väldigt munter reaktion för just Atrium. Hör ni, missa inte våra andra sändningar idag, så är Börsmorgon tillbaka igen på måndag 8:45. Trevlig helg.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.